Klockan är nu 2 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu.
Idag inleds rättegången mot en man som står åtalad för hets mot folkgrupp via Facebook. Kinesiska myndigheter bekräftar gripandet av svenska Gui Minhai. Och så med en vecka kvar till fettisdagen, Västsveriges bästa semla finns i Göteborg.
Ja, en man följde och tog sig in i ett hus hos en flicka som var på väg hem från skolan. Händelsen inträffade igår under eftermiddagen och flickans hem stod tomt vid tiden. Mannen ska ha följt efter flickan in i huset och bett om vatten. Inga skador eller stöldgods rapporterades. Rektorn på skolan berättade för GT att larm gick ut till alla elevers föräldrar och de kvarvarande barnen inte tilläts gå hem själva efter incidenten.
Idag klockan 3 hålls en rättegång vid Göteborgs tingsrätt mot en man som står åtalad för hets mot folkgrupp. Mannen ska ha fällt ett flertal hatiska kommentarer på Facebook om härkomst, beteende och utseende.
Det var under våren 2017 när mannens kommentarer publicerades på offentliga Facebookgrupper. Dessa kommentarer visar tydligt hans missaktning för andra folksgrupper. Stefan Wahlberg är chefredaktör för tidningen Dagens Juridik. Enligt Stefan finns det ett stort mörkertal när det gäller hets mot folkgrupp och liknande brott.
Säkert betydligt mycket mer än vad man egentligen känner till, därför att det till stor del handlar om slutna utrymmen i sociala medier som man helt enkelt inte kan kontrollera och heller inte bedriva någon vidare forskning kring hur utbrett det här problemet är.
Att hamna i tingsrätten för några Facebook-kommentarer har varit ovanligt. Bara ett fåtal fall kan jämföras med denna. Hur man ska hantera frågor som både rör åsikter, politik, förtal och yttrandefrihet är väldigt komplicerat.
Det är nämligen så att man måste väga då grundlagsfästa rättigheter som till exempel yttrande- och tryckfrihet mot den brottsbalksparagraf som finns om hets mot folkgrupp. Och det här är svårt. Alltså det är väldigt svårt juridiskt, för att man måste få föra en saklig debatt om till exempel invandring utan att det ska vara kriminellt, samtidigt som man inte får gå över gränsen. Och var gränsen går, det är domstolarnas sak att avgöra. Och det är väldigt, väldigt svårt, och som man brukar säga, det får avgöras från fall till fall.
Men vilka folkgrupper är mest träffade när vi nu pratar om hets mot folkgrupp?
Jag tror att det till stor del är de grupper som står i centrum för den så kallade invandringsdebatten. Folk från Mellanöstern, från Afrika, och drar starka generaliseringar kring folkgrupper på annat sätt skulle vara till nackdel för de som ägnar sig åt den här typen av brottslighet. För det är faktiskt brottslighet det handlar om.
Ni hörde Stefan Wahlberg. Reporter var Veronica Hornstein.
Göteborgs stad får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta för bristande säkerhet på ett boende för barn med funktionsnedsättningar. En pojke drunknade i början av januari på boendet och några månader tidigare skollades ett barn i ett badkar och fick vårdas på sjukhus. Nu får alltså Göteborgs stad kritik från IVO. Och myndigheten ska granska kommunens arbete kring säkerheten på det aktuella boendet. Detta rapporterar GT.
Och nu till semlor. Västsveriges bästa semla har blivit utsedd och vinnaren blev bageriet Kumpane i Göteborg. Bagaren Karin Selén är glad över utmärkelsen.
Här tittar vi på, är bullen bra? Är det bra kardemummasmak? Grädden känns bra? Locket? Ja, de tittar på varje del på ett annat sätt. Så det känns ju extra roligt att ha vunnit det.
Fettisdagen närmar sig och det vispas, bakas och piper på bageriet. Enligt branschorganisationen Västra Sveriges bagare och konditorier är det här man hittar den bästa semlan i hela Västsverige. Karin Selén berättar om hemligheten bakom en god semla.
Så. Och sen har jag massan som vi har kört ihop, och då kör vi sådär, vi har jättefin mandelmassa som vi tar först, och sen tar vi dem, när det blir över bullar så sparar vi dem i frys och sen smular vi ner dem och blandar med mandelmassan. Och så gör vi den smidig med lite vanlig hel mjölk helt enkelt, som gammaldags mjölk. Så det är lite som man gör hemma. Så där som mormor gjorde, hon blandade i liksom lite gamla bullar. Eller, ja, nu är det ju detta nya bullar, men det är liksom lite bakade vettebullar i den här mandelmassan för att ge extra smak då. Och då blir det ju kardemumma i här också. För bullarna har kardemumma i sig.
Idag kom bagarna hit redan klockan 4 i morse. Men det är ingenting jämfört med hur tidigt man kommer att behöva gå upp nästa tisdag, som ju är fettisdagen.
Nu blir det ju nästa vecka när det är semmeldagen. Då får vi gå hit extra tidigt den tisdagen och baka jättemycket bullar. Men nu har vi bakat så det räcker idag liksom. Ja, lagom för en dag. Men just den dagen så säljer vi kanske 5-6 gånger mer än vi gör då. Så då får man gå hit ännu tidigare och baka fram i bullar som är färdiga tidigt liksom. Mm.
Hur många bakar ni då?
Ja, då bakar vi säkert 500-600, va? Ja, 500-600.
Sist hörde vi Karin Selén. Reporter var Sofia Ekberg Ekendal.
Ett nytt fynd i det uppmärksammade Kevin-fallet har hittat hos polisen. Thomas Johansson, polisens samordnare för Kevin-gruppen, meddelar att de nu hittat en låda med kläder, bland annat det som Kevin hade på sig dagen han mördades. 4-årige Kevin hittades död i Arvika sommaren 1998, men i maj förra året beslutade åklagarkammaren att återuppta förundersökningen. Kläderna ska ha skickats iväg för DNA-analys. Utredningen kring fallet väntas bli klar snarare i februari. Detta rapporterar TT.
Kina bekräftade igår att man har gripit den svenska journalisten och förläggaren Gui Minhai. Minhai, som gått fri sedan oktober 2017, greps på ett tåg när han var på väg till läkare efter att ha uppvisat symptom för ALS.
Gui Minhai har bott i Göteborg med sin dotter. Han arbetade bland annat vid Göteborgs universitet. Den 20 januari 2018 greps han av kinesiska agenter. Igår bekräftade Kina att Gui Minhai är utsatt för kriminella tvångsåtgärder i enlighet med lagen, vilket är jämförbart med att sitta i häkte. Johanna Westlund är utrikesdepartements presskommunikatör i Kina och har varit i kontakt med Gui Minhai.
Det var ju på den här tågresan som han greps.
Gui Minhai har publicerat texter som kritiserar det kommunistiska partiet i Kina. Dessa texter gissas vara motivet till Gui Minhais häktning. Redan tidigare har han varit fängslad och tvingades erkänna brott han inte har begått. Enligt det svenska utrikesdepartement hanteras fallet med största allvar och kraftfulla åtgärder på hög politisk nivå har vidtagits.
Det är ju som sagt det här arbetet då som fortsätter intensivt både i Kina på utlandsmyndigheterna och hemma på UD i Sverige. Och där har vi kontakter även på hög nivå. Margot Wallström gjorde ju ett uttalande, eller hon har gjort flera, men senast igår. Mm. Där hon ju då påpekar att det är väldigt allvarligt att en svensk medborgare är fortfarande sitter fängslad i Kina.
Vi hörde utrikesdepartementets presskommunikatör Johanna Westlund. Reportrar var Veronica Hornstein och Filip Mitrovic.
Nu i dagarna har polisen satt upp nya övervakningskameror i Hjällbo och Bergsjön. Men hjälper kamerorna, eller hade man kunnat lägga pengarna på andra insatser?
Ja, det är ju en stor plan som går över flera kvarter. Alltså ända från Järntorget bort mot det så kallade Amerikahuset. Och det är
genom det totalt 35 övervakningskameror som satts upp i Hjällbo och Bergsjön. Vi frågade Hjällboborna vad de tycker om de nya kamerorna och de var positiva till att de nu kommit på plats.
De är jätteviktiga tycker jag. För ibland vi får rån och så, de hjälper oss för att man känner sig trygg.
Alltså jag har inga problem med kamerorna alltså i det här området. Det finns ju bilstölder och det finns, de bränner ju bilen och sådana saker. Eftersom jag parkerar min bil här så tycker jag att det är trygghet, väldigt tryggande att det finns kameror här. Mm. Så jag har inga problem med kamerorna.
Jag tänker att den är bra, mycket bra som man kan personal som tittar, människor som kollar och pratar och så, ja.
Ja, jag tycker det är jättebra. Det är tryggheten för invånarna i Hjälbo. Och varje steg man tar för trygghet för samhället, det är plus, tycker jag.
Vi hör Christian Nylén igen.
Det finns väl alltid den här integritetstanken man får ha med sig. Och vart samhället är på väg. Men alltså, i det korta perspektivet i våra lokalprisområde så ser vi inga bekymmer med det. Alltså, i grunden så är det såklart människor som ska lösa brott och skapa trygghet. Där ser jag som ett bekymmer. Det får liksom inte kameror kan inte ersätta personer på gatan.
Men just att kameror ersätter poliser är ett vanligt motargument. Christian Engström, politiker för Piratpartiet och före detta EU-parlamentariker, är rädd att så blir fallet.
Ja, alltså, varken jag eller Piratpartiet är motståndare, vi är inte totalmotståndare till kameror, ibland kan det vara bra. Men alltså frågan som man får ställa sig i varje gång, är det verkligen kostnadseffektivt och är det så bra som förespråkarna säger? Våldsbrott är liksom ingenting som man planerar i förväg, så att övervakningskameror har ingen effekt alls. Det gäller att minska våldsbrott. Men det här är så liksom frågan som man alltid ska ställa sig. Tror vi på riktigt att det här kommer hjälpa? Tror vi att det ens kommer hjälpa till med uppklarningen? Och människor på marken kanske varit effektivare? Det tycker jag alltid är de frågor man ska ställa.
I inslaget hördes Samut, Sara, De Laura Bitt och Carlos från Hjälbo. Sist hördes Christian Engström. Reporter var Rickard Lagerström och Fredrik Edison.
En man greps under tisdagskvällen efter en attack mot en familj i deras hem. Enligt polisen ska mannen ha sprayat någon typ av gas i huset. Mannen ska ha kommit till hemmet för att inspektera en klocka som en familj i Örgryte skulle sälja. När betalningen sen skulle göras sprayade mannen tårgas eller pepparspray enligt polisen. Mannen kunde övermannas av en person i bostaden och man höll fast honom tills polisen dök upp. Händelsen rubriceras som försök till rån. Det rapporterar GP.
Byggprojektet vid Mastugskajen har efter många turer tagit sig vidare i processen och planen har nu lämnats över till kommunstyrelsen.
Ja, det är ju en stor plan som går över flera kvarter, alltså ända från Järntorget bort mot det så kallade Amerikahuset. Och det rymmer ungefär 1300 bostäder, men det är också många kontorslokaler, verksamhetslokaler. Och kulturen ska ju också få inslag. Det blir ett hotell och även förskola då.
Ja, det är ett omfattande bygge vid Järnvågen och Masthuggskajen som äntligen kommit vidare i processen efter det beslut som fattades under tisdagen. Politikerna ser flera positiva aspekter med byggandet och Axel Josefsson är ledamot i byggnadsnämnden.
Vi behöver ju utveckla stan och vi har ju en strategi om att vi behöver förtäta de centrala delarna i staden.
Men det har funnits en del frågetecken i arbetet och i december fick detaljplanen återremitteras till stadsbyggnadskontoret. Det handlade bland annat om för få skol- och förskoleplatser, att projektet skulle hindra möjlig trafikutbyggnad och att det sades att det var underfinansierat med 200 miljoner kronor. Så här har det nu löst sig.
Ja, man kan väl säga att ett av tre har vi fått ett positivt svar på. Det är trafikfrågan där man har gjort djupare analyser nu och där nu förvaltningarna säger att man kommer att kunna klara av att bygga ut områdena runt omkring.
När det gäller skolor och förskoleplatser så lever planen alltså inte upp till detta ännu. Den ekonomiska frågan är inte heller löst i dagsläget, men förlusten i planen har minskat från de 200 miljoner kronorna till 160 miljoner. Detta är något som förs vidare till diskussion i kommunstyrelse och senare i kommunfullmäktige.
I inslaget hördes Ann-Katrin Fågelgren och Axel Josefsson. Reporter var Elin Tinge.
Och nu till vädret. I Göteborg blir det fortsatt kallt och molnigt under resten av dagen och temperaturen håller sig runt 0 grader med risk för lätta snöbyar.
Radio Göteborg nu på K103 i studentradion. Producenter var Fernando González och Joel Sund. Tekniker Felicia Dolk. Och vi i studion heter Alicia Nilsson
och Thomas Nyström.